Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Siw Holmgren heter jag. Varmt välkomna och lyssna. Vi spelar in det här den 26 februari. Tobias Baudin, välkommen till lördagsintervjun.
Tack så mycket.
Vi börjar med migrationspolitiken. Flera lagändringar som gör migrationspolitiken stramare har nu fått genomslag. Och medierna fylls av berättelser om hur unga människor får utvisningsbeslut trots att de har bott länge i Sverige och etablerat sig här. Hur överens är medlemmarna i ditt parti om den här strama migrationspolitiken som vi ofta hör Magdalena Andersson prata om?
Nej, men jag ska säga att vi är överens väldigt brett, men det är klart att det här handlar ju om människor och vi är ju ett stort parti med över 80 000 medlemmar, så det är klart man tycker olika, men egentligen så började den här omläggningen efter flyktingkrisen 2015 under Stefan Löfvens regering, när man såg vad som hände. Det var framförallt Sverige och Tyskland som människor flydde till, för att det var de här två länderna man kunde få permanenta uppehållstillstånd, och där började omläggningen. Sen har vi haft en kongress, vi har politikutvecklingsarbetat brett i vårt parti. Det är nästan det enda jag kommer på som är positivt, att vara med i opposition, att man kan ägna sig åt sitt eget parti. Och vi hade en kongress i maj i fjol där vi slog fast att migrationen måste vara fortsättningsvis stram för att den ska bli långsiktigt hållbar. Och det är just för att alla människor i vårt land ska ha bra liv. Mm. Bra bostäder, bra skola. Då har vi problem med segregationen, och bland annat därför måste vi ha en stram migration.
Vi ska ta något exempel. Afnan Aga är en 21-årig SSU-ordförande för sin region runt Köping. Dagens Nyheter skrev om henne förra veckan. Hon är väldigt populär bland partikamraterna där. Men efter mer än 10 år i Sverige så hotas hon av utvisning till Irak. Vad tänker du om det fallet?
Att det inte är rimligt. Och vi har sett flera fall, inte minst i media, om en 18-åring också, 8-månaders bebis till och med. Det är inte rimligt. Och jag menar, det ska vara en stram migration för att den ska vara långsiktigt hållbar. Men på det här sättet ska det inte vara. Och det är därför man måste gå in och ändra lagstiftningen, menar vi. Och det är något som framförallt regeringen måste göra. Och vi vill ju se en stopplag som man kan göra någonting snabbt nu innan man går in sen för att ändra den här lagen. För att så här ska det verkligen inte vara. Men samtidigt blir det ju så. Det är ju människor. Klart, när lagstiftningen ändras så får man se vad blir konsekvenserna. När är de orimliga? Och det här är orimligt, anser vi. Då vill vi vara väldigt tydliga med det.
I det här fallet då så handlar det om den här särskilt ömmande omständigheter som fanns fram till 2023. Då var Socialdemokraterna med och rev upp det här. Och det är ju många då som har drabbats på samma sätt som Afnan av just det här. Varför röstade ni med regeringen om att ta bort särskilt ömmande omständigheter?
Det var ju just för att vi anser att just att migrationen behöver vara stram, alltså minska antalet för att kunna just bryta segregationen i vårt land. Men sen blir det så, om man gör sådana här lagstiftningsförändringar, så ibland så hamnar människor i kläm, och så får man titta på, är det här rimligt? Det här är inte rimligt. Men däremot att gå hela vägen och stötta, det är framförallt Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern, att backa tillbaka hela vägen, så där går inte vi. Så att jag skulle säga att någonstans att vi står mitt emellan de tre partierna och den här regeringen. Vi är tydliga på andra delar, till exempel om permanenta uppehållstillstånd. Det ska man definitivt inte gå in och ändra i efterhand och så. Så att jag menar ändå att det här är en mittenväg som vi står för som parti.
Ja, men om man då ska bena i det här. Man vill lägga sig på EUs miniminivå. Man vill ha reglerna så strikta som det överhuvudtaget är juridiskt möjligt när det gäller EUs miniminivå. Är det inte just då som det behövs en ventil för att se de här orimliga konsekvenserna?
Ja, det är det det behövs. Det behövs en ventil, och den behöver bara se annorlunda ut. Men vi måste ju ändra lagstiftningen. Det är väldigt tydligt för oss. Vi måste ju införa en stopplag fram tills det sker, för då ska man ganska snabbt kunna stoppa de här utvisningarna. Det är det som behöver göras. Men ett problem här är att det spelar som ingen roll, och det är vi ju överens om med de andra oppositionspartierna, men det hjälper inte de här människorna, för att vi har inte majoritet i Sveriges riksdag. De enda som kan göra det här, det är Ulf Kristerssons regering, och hittills hittills alldeles för lite hänt.
Men här handlar det ju då om den här ventilen som är en av de sakerna som resten av oppositionen har krävt då. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet. Och i Köping där Afnan finns har kommunstyrelsens ordförande Per Ågren, socialdemokrat, och en lång rad av hans partikamrater och Dina tycker att partiet på riksnivå har gått för långt. Och precis den här, de här skälen för henne är någonting som ni har varit med och plockat bort. Varför gjorde ni det?
Ja, men för att vi ska inte backa tillbaka hela vägen, men på det här sättet har det inte blivit acceptabelt. Afnan, men också andra personer som vi sett exempel på, inte minst i media, det är helt orimligt. Då, det är så det funkar när man lägger om en lagstiftning, och då ser man vilka individer, vad händer med individerna, med människorna här. Och det här är inte okej för oss. Så att, här är jag helt enig med mina partikamrater där. Sen måste jag ju såklart ha det sagt att det är inte så att vi, så att säga, eller jag som partisekreterare engagerar mig extra mycket i frågan för att det är en medlem. Det är klart att det är extra, så att säga, emotionellt, så är det ju. Men jag tänker på alla de som har drabbats av de exempel som vi till exempel har sett nu här i media. Det är de jag tänker på. Vi måste göra på riktigt. Och då är det faktiskt bara så att realiteten är att det är bara regeringen som kan ta tag i det här och stoppa de här utvisningarna.
Men vi pratar alltså om ett stort antal fall. Borde ni inte ha förstått att det här, den här typen av ventil behövs som ni nu har tagit bort? Alltså, ett par av dina partikamrater i Köping säger till Dagens Nyheter att de kommer att gömma Afnan om hennes utvisningsbeslut står fast. Är det ett okej tilltag av en socialdemokrat?
Nej, alltså nu ska vi se, Afnans ärende som jag förstått det prövas ju också utifrån skyddsskälsbegreppet, och hon till exempel att inte har använt det, jag tror det var slöja på det sätt som förväntas av hennes släktingar, så att nu pågår det ärendet. Jag hoppas verkligen det går väl ut, men oavsett det, de fall vi har sett här, att när du fyller 18 år, du kom till Sverige när du var 3-4 år, du är etablerad här, du har jobb, då ska man inte kastas ut från vårt land, och därför måste vi få en stopplag på plats nu så någonting händer för de här människorna. Det är jätteviktigt.
Men jag får som en bild i mitt huvud. Alltså, du har partikamrater som är beredda att bryta mot den lagstiftning som ni själva har varit med om att stifta. Vad säger det om stämningen i ditt parti i den här frågan?
I den här frågan så är vi ju eniga. Det här så ska det inte vara. Men däremot har jag stor respekt för att man tycker olika i migrationsfrågan. Men som sagt, det var 10 år sedan vi började omläggningen för att vi såg att det här funkar inte. Alltså, människor måste ha ett bra liv i vårt land. Då började vi omlägga migrationen, och vi har sagt nu också på vår kongress att den behöver vara fortsättningsvis stram. Och sen ska vi fokusera på alla de människor som bor i vårt land. Som måste ha bra bostäder, bra skola, få ett jobb att gå till, karriär på jobbet, och såklart inte göra karriär i ett kriminellt gäng.
Men Socialdemokraterna i Köping, Socialdemokraterna i Malmö, S-kvinnor, Tro och Solidaritet, S-studenter. Det finns många som har reagerat mot Socialdemokraternas politik. Hur är stämningen i partiet?
Ja, men i de här fallen har vi sagt sedan i januari att så här kan det inte vara. Här måste man få till en så kallad ventil då. Nu tar vi nästa steg, och som jag förstår, en samlad opposition nu vill ha en stopplag. Men sen migrationen är stort. Jag har jättestor respekt för det, men vår linje ligger fast. Vi behöver en stram migration. Den behöver vara då för att vi ska ha en hållsiktigt hållbar migration framåt. Vi måste ha det för att vi har så stora samhällsproblem i vårt land med människor som bor trångt och inte kan göra läxorna och utsätta bostadsområden. Mitt besked är det, den kommer ändå vara stram. Sen är det så stor respekt för att man tycker olika i det. Och återigen, jag gör inte det för att vi är dumma och elaka. Vi gör det för att vi bryr oss om alla människor. Alla människor måste ha ett bra liv. Och då kan vi inte ha den migration som vi hade, inte minst innan då, 2015.
Men så att jag förstår precis vad det är du vill se. För M, P, V och C, i deras förslag då, som de la för några veckor sedan, då skulle familjeanknytning till föräldrar då höjas från 18 till 21 år, och man vill ha tillbaka särskilt ömmande omständigheter som är just den här ventilen. Vill du att det ändras tillbaka, eller var vill du dra gränsen i den här strama politiken som du pratar om?
Ja, vi vill ju ändra det så att personer som inte minst har uppmärksammats här i media, att man kommer hit i unga år, man har gått utbildning, man har fått jobb, man har etablerat sig, man har vänner här, man kan språket, man är en del av samhällsgemenskapen. De personerna ska ju inte kastas ut från vårt land, och det är det fokuset vi vill ha. Men rulla tillbaka det hela hela vägen tillbaka till för flera år sedan. Det är inte vi beredda att göra, men de här fallen, de är inte acceptabla och därför vill vi se de här förändringarna. Det behöver ske nu och återigen. Det är regeringen som måste göra det här och nu kliva fram och agera.
Men vill ni ha tillbaka ventilen, ja eller nej?
Ventilen för att till exempel 18-åringar som etablerar sig inte ska behöva lämna vårt land, ja, det vill vi ha och det måste till nu och det måste gå snabbt.
Och det är ju i så fall särskilt dömande fall, eller tänker du på något annat då?
Jag vet inte exakt hur man ska formulera en lagstiftning som ser exakt ut, men det behövs till en stopplag nu så man stoppar de här utvisningarna, för att de pågår ju nu. Vi måste stoppa det här nu för att sen jobba igenom en lagtext så att det här blir på ett bättre sätt, för så här ska det såklart inte vara.
Själva svängningen inom Socialdemokraterna kom ganska plötsligt, för ni har ju då som sagt varit med och stiftat den här lagen, och så sent som den 6 februari så säger er migrationspolitiska talesperson Ida Karkiainen att det är viktigt att stå fast vid den strama politiken och trycker på det. Och dagen efter säger hon att utvisningarna är orimliga, som du säger nu, och kräver en frysning. Vad var det som hände natten mellan den 6 och 7 februari?
Nu vet jag inte exakt, men den intervju jag läste med Ida Karkiainen så pratade hon just om vår hållning som parti, vårt kongressbeslut. En stram migration behöver vara, för den ska vara långsiktigt hållbar. Men sen sa hon ju också, det har vi egentligen sagt sen i januari, att på det här sättet är inte rimligt. Därför behöver man ta fram en ventil och rikta det så till regeringen. För då hade Johan Forssell varit ute och sagt att han skulle titta på det här. Men sen har vi förstått att inte så mycket har hänt, och han drog väldigt mycket fötterna efter sig. Och då drev vi ju på för att stoppa de här utvisningarna.
Men var det natten mellan den 6 och den 7 februari då?
Jag har läst en intervju med Ida Karkiainen. Då säger hon att vi vill att regeringen ska ta fram den här ventilen som de har pratat om. Den kommer längre ner i texten, exakt vilket datum det var, för att gå tillbaka och titta på. Sen såg jag också rubriken och brödtexten. Det var inte det som lyfte fram, utan just att strama migrationen. Så att, men vi har ju trott att regeringen hade menat allvar med det här. Men sen insåg vi ju att det här verkar vara något lite spel för gallerierna. För Forssell hade ju inte alls något bråttom. Så då drev vi först på för att stoppa de här nu. Nu vill ha också en stopplag på plats. Och det är allt för att man måste trycka regeringen framför oss. Det spelar ingen roll vad vi i oppositionen tycker. Vi har inte majoritet i Sveriges riksdag, tyvärr.
Ja, vi pratar alltså om en artikel i ETC, den här som hon gav precis innan svängningen. Hon hänvisar där till olika fall som pågår inom migrationsdomstolen, och hon säger också att det är inte aktuellt just nu med några förändringar i den här lagstiftningen. Dagen efter var det annorlunda. Håller du inte med om att Socialdemokraterna har svängt i den här frågan?
Nej, inte svängt, det skulle jag inte säga, utan hon sa att hon hänvisade ett antal fall som var på väg upp, och ett sånt kom väl upp, om jag förstår det rätt, en tolkning av migrationsdomstolen där man visar på att den här 18-åringen skulle lämna landet, det var rätt utifrån gällande lagstiftning, och så kan vi såklart inte ha det. Så att nu har vi ju flyttat fram med det facit i hand, så att då måste det bli en stopplag nu för att sen ändra lagstiftningen, och det där är viktigt, en stopplag, det som man kunna få till på plats relativt snabbt. Men jag hoppas verkligen att det kommer något besked från regeringen, för återigen, det är de som måste göra det här. Vi har inte majoritet i riksdagen att göra detta.
Men hur mycket handlar förändringen i ert budskap om att trycket helt enkelt blev för stort? Att varken socialdemokratiska gräsrötter eller allmänheten tycker att det är bra att utvisa tonåringar som har växt upp i Sverige?
Nej, men jag menar på att vi har sagt hela tiden att det måste till en ventil för det här, för så kan det inte vara. Det har varit min bild också att regeringen faktiskt haft samma syn på detta, man skulle titta på detta, men det har ju tagit alldeles för lång tid. Så jag menar, vi har haft den inställningen hela tiden, så här blir det. Man egentligen ändrar man ju, som du har refererat till, ett ord i lagstiftningen, så får man se hur det tolkas, och så ser man hur drabbar det då medmänniskor i vårt land, och ser man, blir det orealistiskt och inte acceptabelt, då måste man ju ändra, och de här fallen är inte acceptabla, därför måste det här ändras, och jag hoppas verkligen att regeringen gör det, för som sagt, vi har inte majoriteten att göra detta, de måste göra det, men sen fortsätter vi att driva på såklart som opposition.
Några ord om Socialdemokraterna i EU-parlamentet också, som precis som i Sverige driver en stram migrationspolitik, faktiskt stramare än sina partikamrater i andra länder. För ett par veckor sedan så röstade man om så kallade säkra länder. Det är alltså att människor som kommer till EU från de här länderna ska kunna skickas tillbaka dit. efter en förenklad asylprocess, och det gäller även om de bara har passerat ett av de här länderna på väg till EU. Då röstade Socialdemokraterna, de svenska, med EPP, som är den konservativa gruppen, och partierna längst ut på högerkanten, och mot den egna socialdemokratiska gruppens linje. Varför då?
För att vi tycker att säkra länder är en bra sak att införa. Det var ju någonting som vi tillsatte och sjösatte en sån utredning förra gången, var i regeringsställning också. Frågan har också behandlats av riksdagen, och då stöttade vi det också där. Och det fortsätter man göra i EU-parlamentet. Vi håller alltså ihop. Jag noterar att Liberalerna, de sa ja i riksdagsarbetet, men sa inte ja sen i Europaparlamentet. Vi står på det fullt ut, och det handlar egentligen om att ha ett antal länder som då benämns som säkra, man kan återvända till. Det är ju för att de som har de största skyddsskälen, de största behoven, ska kunna få en snabbare och mer rättvis behandling. Så på ett sätt är det att utöva de här bedömningarna på ett mer effektivt och bra sätt.
Men den bedömningen gör ju inte alla socialdemokrater. Italienska socialdemokraten Cecilia Strada sa inför den här omröstningen att förslaget överger en rättssäker prövning av migranter och att vi håller på att förlora vår mänsklighet. Varför gör svenska socialdemokrater en helt annan bedömning?
Ja, för att det handlar ju också till en del om att man måste ha en långsiktigt hållbar migration. Den behöver vara stram. Det här är ju en del i det. Det är att säga att det finns ett antal säkra länder, och så kan man lägga tid och energi på de som har de största skyddsbehoven också, och få en bättre asylprövning på det sättet. Det tycker vi här i Sverige, och det tycker vi också i Europaparlamentet. Och återigen, det var ju vi socialdemokrater som också gick fram med den här frågan senaste gången vi var i regeringsställning.
Många politiska bedömare menar ju att den här svängen inom socialdemokratin, även om den nu då har pågått en längre tid som du beskriver det, att det beror på att partiet inte vill ha migrationen som en valfråga och att man därför har lagt sig så här nära Tidöpartierna. Hur mycket sanning ligger i den analysen?
Jag håller inte med om den beskrivningen, utan det vi har gjort nu, och det vi har gjort under inte minst oppositionsåren i vårt stora politikutvecklingsarbete, det är framförallt att göra uppdaterade samhällsanalyser. Sverige är ett fantastiskt land, men vi har också stora samhällsproblem. Vilka är de? En av dem är just problem med inte minst segregationen, och då måste vi också säga som det är, att då behöver man ha en mer stram migration för att den ska vara långsiktigt hållbar, men för också att kunna se till att alla människor i vårt land har det bra. Jag menar, vi har över 500 000 arbetslösa, 9%, vi har problem med utsatta, vi har 65 utsatta områden, va? Så att vi behöver göra det här jobbet, och då är det en del i det att den kommer vara fortsättningsvis då.
En nästor inom socialdemokratin, Ann-Marie Lindgren, hon tillhör de som är kritisk då till den här linjen, och hon säger att hittills så har det alltid handlat om att reglerna ska begränsa själva invandringen och inte om att öka möjligheterna att utvisa som det har blivit nu. Hur ser du på den invändningen?
Nej, men alltså, i grunden håller jag ju med. Det handlar ju om att ha en stram migration, alltså att söktrycket mot Sverige behöver komma ner på, och så att vi får också mer anpassning till EUs miniminivå. Sen är det ju så att sen bedöms man ju, antingen är man ju arbetskraftsinvandrare, eller så är det studenter, eller så är det skyddsskäl, så måste man ju då bedömas utifrån den lagstiftning som har gjorts hela tiden. Har man rätt att stanna eller inte? Och ibland är det så att man inte har det. Men sen ser vi då där det blir helt fel, och det är ju det här exemplet då, som jag vet att det blir stort i vår parti också, ja, med de här inte minst 18-åringarna, ja, som kastas ut.
Raddade,
så ska det inte vara.
Jag raddade upp hela liksom, de här organisationerna runt omkring och alla personer som har reagerat på det här inom socialdemokratin. Är det så att ni har missbedömt det starka missnöjet som finns i partiet?
Nej, men jag reagerade också när jag såg det här. Jag läste rubriken, jag läste brödtexten och fastigheten här, och så såg jag längre ner då att det kom det här med att vi också sa att det här måste regeringen ta fram en ventil. Så klart, den här kommunikationen var ju exceptionell på det sättet, men det viktiga är det jag sitter här och säger nu. Det här är inte okej, alltså så här ska det inte vara. Det här måste ändras. Vi får ändra det efter vi vinner valet, men det jag tycker är mer ömmande än så. Alltså, det här är ju människor vi pratar om. Det måste bli en stopp på de här utvisningarna nu. Så att jag kommer fortsätta, och mitt parti kommer fortsätta att pressa regeringen. Sen får vi ta initiativ i utskotten och på alla de sätt vi kan i riksdagen. Men som sagt, tyvärr, mandaten räcker inte för oss. Det måste vara Ulf Kristersson som måste få ihop sitt regeringsunderlag.
Vi går vidare. Du lyssnar på Ekots lördagsintervju med Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin. Vi ska prata om regeringssamarbetet. Det finns ju en svårlöst knut på din sida i politiken. Centerpartiet kan inte tänka sig att släppa fram en regering som innehåller vänsterpartister. Och Vänsterpartiet kan inte ge sitt stöd, tänker inte ge sitt stöd till en regering som de själva inte ingår i. Hur tänker du att den där knuten ska lösas upp?
Nej, men jag hörde det mycket varför man inte vill samarbeta med oss. Jag tror att det är en bra ingång här såklart att man vill samarbeta med oss. Och jag vill vara väldigt tydlig att vi kommer att gå till val på en egen politik. Vi söker väljarnas stöd för att bilda en socialdemokratisk ledd regering. Det är för att det är så frustrerande alla samhällsproblem som vi ser. Och vi kan på riktigt tänka oss att samarbeta med alla partier, dock inte då Sverigedemokraterna för vår del. Det är samma inställning som Ulf Kristersson hade innan förra valet. Så att där står dörren öppen till alla partier, och det är mitt tydliga budskap. Sen klart att återigen, vi har pratat nu om att vi inte har majoritet kring de här 18-åringarna. Det kommer ju handla om hur många mandat vi får i Sveriges riksdag. Så ju fler röster på Socialdemokraterna som parti, desto fler mandat och desto mer socialdemokratisk politik kommer det vara. Men vi står öppna för att samarbeta med alla.
Om man inte lyckas lösa upp den där knuten då, så finns det inte så många alternativ. Men du har sagt att det är dumt att utesluta en socialdemokratisk minoritetsregering. Varför skulle en sån lösning vara bra?
Nej, men vi har ju styrt det landet många gånger med en helt igenom socialdemokratisk regering. Det var inte för så länge sedan också prövade vi på det. Och det gör man ju nu i Norge. Det är ju såklart inte lätt. Det är tjorvigt och omständigt. Och man måste ta allt genom riksdagen. Men vem har sagt att det ska vara lätt här i livet? Så det är ett alternativ. Men sen finns det många samarbeten med andra. Men jag tror i grund och botten kommer det koka ner till: vem ska leda landet? Vem ska bli statsminister? Och då kommer det ändå handla om, ska det vara Magdalena Andersson? Ska det vara Jimmy Åkesson nu som är den dominerande kraften i högersamarbetet? Eller ska det vara Ulf Kristersson? Det är ju, varje parti kommer ju behöva ta ställning till det i slutändan. Och vad man tar ställning till, det tänker inte jag säga på hur de ska göra. Men jag vet ju att vi vill ha Magdalena Andersson som statsminister, för hon skulle ge trygghet och stabilitet i vårt land i en orolig tid.
Magdalena Andersson har ju själv öppnat för ett samarbete med Moderaterna. Och er arbetsmarknadspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi har varit väldigt tydlig med att han tycker att en sån regering vore det allra bästa. Vad tror du om en sån lösning?
Jag tycker det är spänntes med alla hans inlägg där, och faktum är ju att vi styr i 60 kommuner och regioner ihop med Moderaterna, men sen inser jag den stora skillnaden mellan att styra en kommun eller en region och ett land. Och men som sagt, vi menar ju allvar när dörren står öppen till alla, men jag tror att ändå Mardan lyfter det där, så tror jag att ändå det är en högåtsare, för Ulf Kristersson har ju ett väldigt svagt ledarskap. Jag ser inte ut hur han skulle få ihop det, så att jag tror inte det är realistiskt att det skulle bli det, men återigen, vi menar allvar. Vi kan samarbeta med alla som vill det bästa för Sverige.
Inte var Ardalan Shekarabi ut och luftade det utan att ha kollat det med partiledningen först?
Han är lite olydig i Ardalan, så han kollar inte allt med partisekreteraren.
Hur var det den här gången då?
Nej, han säger det som är rejält. Och det är klart att jag möter många väljare som säger så, det måste jag säga. Att det vore inte lika bättre att ni satte ner med Moderaterna som gjorde upp på de stora samhällsproblemen och säger att det skulle kanske kunna vara. Men som sagt, jag tror inte det är möjligt. Men alltså, Ulf Kristersson fick inte ihop en energiutkommelse än, så ska han få ihop det. Så det tror jag inte kommer hända. Det måste hända någonting på den sidan. Eller såklart att hela omvärldsläget med läget kring, ja, vad händer med Ukraina och Ryssland och osäkerheten skulle hända. Så det är inte realistiskt. Men på riktigt så står dörren öppen till alla utan Sverigedemokraterna.
Men om den är öppen då, är det ett villkor att Magdalena Andersson är statsminister i en sån regering?
Ja, vi tycker att det är ganska naturligt, tycker jag, att det är det största partiet som leder regeringen. Nu får vi se vad som händer på högerkanten här. Nu hoppas jag att vi vinner valet så vi inte får se det. Men det verkar som att Sverigedemokraterna blir det största partiet, och med det sagt också borde ju kandidera då på statsminister posten. Där har man inte bestämt sig än. Men vi söker ju stödet för en socialdemokratisk ledd regering, för att det är ju grunden för att kunna ta i tur med samhällsproblemen. Problemen med segregation, med alldeles för liten ekonomisk tillväxt, välfärd som har blivit en marknad, vilket är ju helt galet egentligen. Så att det behöver ju leda nästa regering.
Men varför skulle Ulf Kristersson vilja ingå i en regering där Magdalena Andersson är statsminister? Det känns som att den inbjudan i så fall är lite med armbågen.
Ja, som sagt, jag tror inte det är så realistiskt. Det skulle kunna vara, vi menar ju såklart allvar med, men jag tror det är väldigt långt borta. Men det får man väl förhandla om. Och det är väldigt mycket fokus som ska sitta i en regering. Jag hoppas hoppas att det gäller att man också vilken politik man får igenom. Så det är klart att då skulle Ulf få en del politik, eller så skulle han få någon, han kan väl få någon ministerpost om han önskar det eller sådär. Han kan få behålla Sagerska kanske. Vi får prata om det i sådana fall. Men som sagt, jag tror inte det är faktiskt det realistiska.
Han får bli kvar, men han får inte bestämma något.
Det kan han få göra i ett visst område, men det får vi ta efter valet. Jag tror det är viktigt nu att vi fokuserar på valet 13 september. Väljarna säger sitt, och sen när de säger sitt och säger vad är det då för möjligt att få upp en regering. Jag tror alla är överens om vi måste få en regering på plats, en statsminister på plats. Fråga vem ska det vara? Magdalena Andersson, Ulf Kristersson eller Jimmie Åkesson?
Vi byter ämne till ekonomi.
Nu står man här igen med en moderatledd regering som har slarvat bort svenska folkets pengar.
Ja, den nuvarande regeringen fick nyligen kritik från Finanspolitiska rådet för en alltför expansiv budget. Både kraftig upprustning och bidrag till Ukraina gör att regeringen har bestämt sig för att låna pengar. Men ni är ju med på den här uppgörelsen att låna pengar till försvaret. Och det var ju då en av de viktiga kritiken. Och ni var också med på momssänkningen. Så varför är din partiledare så upprörd som vi hörde här?
Nej, men det är klart att nu har vi ett läge där verkligen ladorna är tömda. Och det är ju såklart farligt. Jag vet ju vem som, jag var ordförande i fackförbundet Kommunal. Jag vet vem som betalar priset. Det är ju välfärden och välfärdsarbeten om man inte har muskler att satsa när det behövs. Sen är det ju så som du sa, var inne på där, att det är klart att vi var med på försvarsöverenskommelsen. Det behövs ju investeras och satsa på försvaret i denna väldigt oroliga tid. Men vi sa också, ska vi inte hitta en överenskommelse att börja betala lite grann på det här i varje fall? Och vi hade gått fram med till exempel en beredskapsskatt som kunde ta ut på de allra rikaste i vårt land. Där var ju dörren stängd och regeringen ville verkligen låna till de här pengarna fullt ut. Det tyckte vi var fel. Men det som gör det mest upprörd, det är ju att man lånar pengar för att sänka skatten för de allra rikaste. Och de allra rikaste i vårt land vet inte ens vad de ska göra med pengarna. Frågar ju ministerna själv, vad ska ni göra? De säger, vi vet inte. Så ökar man på sparandet. Hade man höjt till exempel barnbidragen för svenska barnfamiljer med bara 200 kronor som vi har krävt, då vet jag en sak, man hade använt varenda krona. Då hade vi fått upp den ekonomiska tillväxten och då hade Sverige mått bättre idag. Men, så det förlorade år med den här regeringen.
Hittills så har ju Socialdemokraterna inte backat på några såna här avdrag, skatteavdrag, jobbskatteavdrag som har gjorts. Och även den här gången verkar ni vara med på det mesta. Det är bara den där lilla. Eller är det ett nytt besked här idag?
Lilla och lilla. Vi vill ju sänka skatten för vanligt folk. Vanliga människor, de breda löntagarkollektiven måste få bättre ekonomi. 9 av 10 personer tjänar på vår politik. Men däremot så förstår jag inte på riktigt varför ska de som tjänar över 66 000 kronor
få ytterligare en skattesikt? Men de är ganska få. Det är inte det som gör den stora skillnaden ändå på statsbudgeten. Om man liksom sänker för dem också eller bara för resten.
Men det handlar ju om vilken fördelningspolitik vi har. Vi ska ha stark ekonomisk tillväxt, vi måste få en rättvis fördelning, vi måste löna sig vanligt folk plånböcker. Då hade det ju till exempel att höja barn- och studiebidrag har varit mycket bättre. Det har alla Nordens länder gjort utom Sverige, till och med högerregeringen.
Men ni vill inte backa från skattesänkningarna.
Sen ska jag säga också, dessutom så la vi ju 5 miljarder mindre i reformutrymme senaste budget. Varje budget har vi gått in och markerat att vi drar ner på det här, för vi måste också spara pengar så vi kan klara av det här i tuffa tider. Men sen tror jag alla vet att när man sätter en statsbudget för ett land, då är det ju regeringen som formar ramarna i det. Så förhåller sig alla andra till de ramarna. Så går det ju faktiskt till, om vi ska vara helt ärliga. Men vi hade mindre än dem för att också visa på att det här är inte bra. Och jag menar, kritiken på Finanspolitiska rådet är ju det värsta en finansminister har fått någonsin, oavsett politisk färg. Så det, jag förstår ju att det här svider. Men det här är det nya.
Men kritiken, där ingår ju mycket av det som också Socialdemokraterna vill göra. Om vi tar den här budgetmotionen som du pratar om nu, då vill ni spendera 5 miljarder mindre än regeringen i en budget på 1 500 miljarder. Det låter inte som någon jätteskillnad, tycker jag.
Nej, men jag tycker det är viktigt att markera. Jag menar, 5 miljarder, det tror de flesta har med om, är ändå mycket pengar. Det är att visa på att det här inte är rätt väg att gå. Men återigen, man lägger en statsbudget med så många miljarder, då all erfarenhet jag har, det är att då förhåller man sig till de ramarna och så tittar man på det. Men det här är såklart, det här är farligt och illa, men det här är ju tyvärr, att jag får säga sidan kritik är ju faktiskt nytt. Men annars är väl det här fjärde gången nu som vi har en högerregering i vårt land där vi ska komma in nu och förhoppningsvis innan valet. Och nu upp i statsfinanserna måste det bli ordning och reda på dem, men samtidigt måste vi investera och satsa. Men då är mitt budskap, det är vanligt folk, det är de breda löntagarna som ska få det bättre framåt. Och det är den här festen för rikisarna i vårt land. den ska vara över.
Men sitter ni inte lite grann på två stolar här? För när ni ger vallöften, det är ökning av barnbidraget som du själv nämnde på 200 kronor. Det är gratis tandvård för unga, det är mer bistånd, det är billigare mediciner, det är förstärkt elstöd, det är högre pensioner, satsningar på järnvägar, bostäder, förstärkt A-kassa, förstås mer pengar till vård, skola och omsorg. Det där låter ju som en väldigt expansiv budget.
Ja, det är därför vi måste ha en stark ekonomisk tillväxt i vårt land. Det är inte det vi har haft. Vi har förlorat 400 miljarder för att vi ligger alldeles för låg i tillväxt. Så vi måste ha en stark ekonomisk tillväxt i vårt land för att kunna göra nödvändiga investeringar. Sen det är klart att jag kan säga, jag stänger väl inte dörren för skattesänkningar eller nya skatter. En beredskapsskatt har jag redan nämnt för de rikaste i vårt land. Jag tycker de svenska bankerna som gör miljardvinster på svenska folkets bekostnad ska få nöjet att bidra till exempel mer till svenska barnfamiljer genom höjda barnbidrag. Så att det går att göra, men vi kommer ju såklart inte lova allt till alla och det ska bli ordning och reda i statsfinanserna igen. Så att det verkar som att vi kommer få röja upp i detta för fjärde gången i rad. Det verkar som att man har Tourettes i höga regeringar. De klarar inte av att hålla i pengarna. Och det här är svenska folkets pengar. Det är inga pengar som kommer någon annanstans ifrån och det gör mig faktiskt förbaskad på riktigt.
Men er kritik mot regeringens underskott, det finns ju i era förslag också.
Återigen, vi går inte fram med lika mycket, men jag vill också vara väldigt tydlig med, jag tror att de flesta håller med mig, någon kanske inte gör det, men att man pratar om en hel statsbudget, så förhåller man sig till ramarna som en regering slår fast. En del lägger sig under dem, vi med 5 miljarder, en del väljer att lägga sig över dem, det gör andra partier. Men ordning och reda i statsfinanserna är viktigt för att kunna göra nödvändiga satsningar i välfärden och på vanligt folks ekonomi, för det är de som kommer bli förlorarna på den här dåliga ekonomiska politiken.
Tack Tobias Baudin, partisekreterare för Socialdemokraterna, för att du var gäst i Ekots lördagsintervju idag.
Tack så mycket.
Vi har nu med oss Helena Gissén som är politisk kommentator på Ekot. Vad hörde du som var intressant i den här intervjun?
Ja, men det som är högaktuellt och intressant just nu, det är ju hur Socialdemokraterna ska navigera kring migrationsfrågorna. De har ju investerat väldigt mycket i att lägga sig så nära Tidöpartierna som möjligt och stå för en stram migrationspolitik. Och när då protesterna mot den här förda politiken växer så blir det också tuffare för Socialdemokraterna att hamna rätt, eftersom deras väljare inte prioriterar heller en stram migrationspolitik alls lika mycket som Tidöväljarna. Och det hördes att det är en ganska knepig balansgång för Tobias Baudin. Han medger ju till exempel att han inte vet vad lösningen är på de här tonårsutvisningarna som ni pratade om, utan han hänvisar där till att regeringen får sköta det helt enkelt.
Hur starkt är motståndet inom rörelsen?
Ja, bara det faktum att tunga företrädare som Malmös Katrin Stjernfeldt Jammeh eller Ann-Marie Lindgren då, som brukar kallas för chefsideolog i partiet, att de är ute offentligt och ondgör sig över hur ledningen har agerat här, det är ju ett tecken på ganska stort missnöje, även om det är svårt att bedöma hur stort det är. Men tillräckligt för att vara besvärligt i alla fall, och sen är det ju också trycket då från alla de andra oppositionspartierna, och det underlättar ju förstås inte heller.
Och det här att partiet plötsligt svängde i fråga om tonårsutvisningarna, alltså över en natt faktiskt, hur ska man förstå det?
Ja, vad vi hörde då, så blev det ju en enorm proteststorm internt i partiet som ledningen helt enkelt inte kunde värja sig mot, utan man blev då tvungen att, ja, att vända på en femöring och kräva en omedelbar frysning av de här utvisningarna helt enkelt.
Och om du ska göra en bedömning, hur svåra är migrationsfrågorna för Socialdemokraterna?
Ja, det svåra här är ju att Magdalena Andersson själv har gjort ett stort nummer av att stå för en stram migrationspolitik. Hon berömmer sitt parti för att ha, och det gjorde ju Baudin också i intervjun här, för att ha tagit itu med flyktingkrisen då 2015 och stramat åt. Och partiets talesperson i de här frågorna, Lauren Redar, har flera gånger sagt att det här är en röd linje för Socialdemokraterna. Det ska inte bli någon uppmjukad politik på det här området. Men nu ifrågasätts ju detta då, och det har knappt hänt tidigare att Magdalena Andersson får mothugg. Så att det är som sagt en svår balansgång här. Dessutom tror jag att ledningen, Magdalena Andersson själv, uppenbarligen Baudin också, är helt övertygade om vikten av att generellt hålla fast vid en stram linje. Det vill säga, jag tror inte att det bara är spelstrategi för att få bort frågan ur valrörelsen som vissa har hävdat då, utan jag tror verkligen att det här Det här är en väldigt viktig fråga för Magdalena Andersson och det gör ju det hela väldigt komplicerat.
Kort bara om regeringsfrågan också. Vi är ju vana vid att prata vänster-högersida i svensk politik. Finns det någon realism i något annat som att Socialdemokraterna skulle regera själva eller tillsammans med Moderaterna?
Alltså ingen av de varianterna är så sannolik förstås. Vänsterpartiet har ju också visat att de kan fälla en socialdemokratisk regering så att deras villkor om ministerposter ska man nog ta på allvar. Och Moderaterna har varit tydliga med sitt ointresse för att åtminstone i fredstid sitta och regera med Socialdemokraterna. Sen är ju Socialdemokraterna ja, ganska förolämpande också mot Moderaterna. Här sa ju Baudin att ja, men Kristersson kan väl få behålla Sagerska och få någon ministerpost ungefär. Så att, nej, jag tror att det är väldigt långt borta. Det tror ju Baudin också som vi hörde.
Tack Helena Gissén, politikkommentator på Ekot. Därmed är programmet slut för idag. Producent var Maja Lagerkrans, tekniker var Tim Kellerman och jag heter Si Holmgren.